Det är kosttillskott, det är bars, det är proteinshakes, det är liksom, det bara flyger upp produkter i den här väskan tills han ska hoppa in i duschen. Och då tar han upp en flaska av, ja, men Cherry Blossom Vanilla Touch eller något liknande. Då föll allting. Jag tänkte, shit vad det där inte passar in.
Då undrar jag, Andreas, har du haft en dröm om att bryta dig loss någon gång?
Hur tänker du nu egentligen?
Jag tänker företagsidéer.
Ah, jaså. Ja, jag har vid svaga tillfällen haft idéer, stora idéer om att lösa problem som man stött på i vardagen. Man kanske till och med har tänkt på hur det skulle kunna se ut som ett varumärke. Skrivit ner lite lösa anteckningar om affärsmodellen och så vidare.
Oj!
Ja, visst. Men sen så inser man hur otroligt mycket jobb som ligger bakom. Kontakter med intressenter som man måste bearbeta, analysera målgrupp, hur marknaden ser ut, alla juridiska bitar. Det blir väldigt mycket helt enkelt. Och sen är det ju också en jäkligt stor osäkerhet om man jämför med den vardag man har idag. Man är både lite lat och lite feg kanske.
Och lite kostsamt är det ju också med alla de här stegen som ska tas.
Du då, Nelly, har du några entreprenörsdrömmar?
Ja, absolut. Inte minst en författardröm. Ganska många gånger har jag idéer som jag tänker att de vore kul att utveckla. Men för mig har det handlat mycket om trygghet och min brist på förståelse för affärer. För vem skulle egentligen vilja satsa på min tonfiskröra på burk som inte finns i butiken? Jag kan ingenting om varken tonfisk, mat eller handel. Å andra sidan så känner jag mig kanske inte så lockad om att driva just den. Och jag har inte lust att jobba ihjäl mig för det. Men pengar är alltid kul. Det vill man ju ha. Men du och jag har ju det här med journalistiken också. Vi kan inte ägna oss åt varumärkesbyggande och fortfarande vara journalister.
Kan vi inte det?
Nej, jag tror inte vi får vara opartiska på det sättet.
Nej, det blir lite märkligt. Inte minst med tanke på den delen av näringslivet som vi bevakar. Jag heter Andreas Råkotrell och jag är redaktör för Resumé och Resumé Insikt. I den här veckan ska vi prata om den växande trend som vi har sett de senaste åren med kreatörer och strateger från kommunikationsbranschen som väljer att hoppa av och starta egna verksamheter. De väljer att lämna trygga anställningar och höga löner på byråer och ser en möjlighet att använda sin kunskap och verktygslåda för att starta upp varumärken inom en rad olika sektorer. Nelly Pilsetnek, reporter på Resumé, du har ju pratat med några som har lämnat branschen för att bygga upp sina egna företag. Skulle du kunna berätta lite med vilka har du pratat med?
Bland annat har jag pratat med genierna Johan Pihl och Mattias Wikström som såg en lucka i marknaden när lagstiftningen ändrades. Och nu genom företaget Doconomy utvecklat ett verktyg för att presentera klimatpåverkan för både enskilda individer och företag på ett begripligt sätt.
Genier alltså?
Ja, jag tror jag får säga det trots min roll. De har liksom greppat något som väldigt få andra har gjort och jag kan inte beskriva dem på något annat sätt. Sen har jag också träffat Tom Flumé som kommer hit idag. Han gick från byråvärlden till att skapa Moss och Nor som är hygienprodukter för den som tränar. Jag har också pratat med Monica Born som tillsammans med maken Mick Born designar fronter och handtag och ben till Ikeas vanligaste skåpstommar. Och på det sättet så kan man nå kunder för att få en mer personlig inredning. Och sen så har jag också pratat med Emily Gine Jonsson på Jagja som har startat ett nytt ridsportsklädesmärke.
Jag kanske ska tillägga att alla de här personerna förstås kan vara genier.
Självklart kan de vara det. Det är ett par som utmärker sig ändå.
Mm. När du har intervjuat de här personerna, ser du något mönster i deras drivkrafter för att bygga sina varumärken?
Mm. Jag ser att de alla har identifierat en lucka på marknaden. Att det finns ett behov av någonting från en kundkrets som också har köpkraft.
Skulle du kunna ge några exempel på hur de använder sina erfarenheter och kompetenser från kommunikationsbranschen när de bygger sina företag?
Generellt så kan man väl säga att alla har förstått vad kommunikation och marknadsföring kan betyda för ett varumärke. Att det faktiskt går att göra skillnad för affären om varumärken exponeras på rätt sätt och syns utåt med positiva associationer.
Ja, och genom de här intervjuerna får du som Resumé insiktsläsare också tillgång till en lista med tips från experterna. Och de skiljer sig ganska mycket åt, såklart. Det är helt olika produkter med varierande utmaningar och behov. Fanns det någonting i deras råd som överraskade dig och som du samtidigt tror att våra lyssnare kan ha användning av?
Det handlar ju om personer som har ett oerhört starkt driv och huvudet på skaft. Deras råd är konkreta och kan hjälpa till att sätta fingret på vad som behövs om man är på väg att ta det steget. För mig personligen kanske inte direkt något mer oväntat, men användbart.
Mm. Det är ju enligt mig då en av de här entreprenörerna som sticker ut. Dels för han har byggt sitt varumärke, dels i sin kritik mot kommunikationsbranschen. Ska läsa ett citat här från din text. Det är så mycket fluff, både inom startup och byråvärlden. Jag har lärt mig att inte lyssna på andra. Att inte gå på tips på nätet som handlar om entreprenörskap. De som föreläser om det och gör de här listorna är inte ute på fältet, utan sitter på läktaren. När jag har agerat efter någons checklista har det gått åt pipan.
Det är Tom Flumé som säger det här. Och han har en bakgrund som affärschef på Greatworks och Ape Group. Han lämnade byråvärlden för att satsa på Moss och Nor, som är hudvårdsprodukter för den som tränar. Hans entreprenörsresa har också skildrats i podcasten Tålkungen. Utöver det medverkar Tom Flumé i Fyrans The Apprentice. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du har nyheter angående din medverkan i Apprentice. Berätta.
Ja, nu är det bara ett program kvar och då är det final. Och det är jag och en annan deltagare, Lukas Lindström, som gör upp i finalen.
Hur ser den konkurrensen ut mellan er?
Ja, den är stentuff. Lukas och jag fann varandra ganska snabbt. Ja, men vi klickade och Lukas förstod rätt snabbt också att han var smartast i rummet. Ja, men man delas upp olika lag och så får man tävla om olika uppdrag. Det ska vara att göra en glass eller göra en podcast eller marknadsföra en kommun. Och alla har ju olika bakgrund. Det kan vara någon som är från utbildning, någon från byggbranschen och jag från tvålbranschen. Så det kan bli ganska kul möten och ganska kul clasher i de här uppdragen. Då så minns jag när Lukas då som jag har en byrå. Jag skulle göra en podcast tillsammans med en modeskapare. Och han fick som panik. Alltså han hade en sån där breakdown att han var nu skit i allt det här. Jag hoppar av. Det är inte värt det. Jag står inte ut längre. Och då så hade vi ett samtal där vi, ja men sätt det här nu Lukas och bara ut med det, snacka loss. Får du ur systemet. Och då hade vi vårt moment kan man säga. Och det var ju halvvägs in i serien. Och efter det har vi följt varann och vad ska man säga, hållit ihop. Och därför är det extra kul att det är han som jag möter i finalen.
Man vinner ju en investering på 1,5 miljon från Gunilla von Platen, inte sant?
Ja, precis. Gunilla investerar ju då i en vinnare. Och där är beloppet lite olika på vem som vinner. Men det är väl ja, 1 miljon investering. Sen har ju det här förhandlats utanför tv-formatet. Där man har kommit överens om ja, hur stor investeringen ska vara, villkoren, värdering och så vidare. Det är ju en som vinner. Och, blir, och få investeringen då av Gunilla.
Utöver möjligheten att tjäna pengar, varför tackar du ja till det här?
Man tjänar ju inte pengar. Pengarna går in i bolaget så att jag får ju inte en spänn av det där. Det är en viss skillnad.
Ja, visst.
Men varför tackar jag? Ja, det finns två anledningar. Ett är att de hörde av sig en måndag och sa inspelningen börjar på fredag. Är du på? Så de la upp det väldigt smaskigt. Och då var jag väldigt glad och hade en väldigt bra dag. Så då högg jag på det och tyckte att det här kan vara kul. Den lite längre och mer kanske vettiga förklaringen är att när jag startade det här varumärket så hade jag en övertygelse om att jag ska inte vara en del av kommunikationen. Jag ska bygga ett varumärke som står på egna ben, som ska kännas rejält och riktigt och ja, stort och maffigt. Och sen så har jag ja, försökt skapa det och byggt det varumärket. Sen så av tillfälligheter igen så var jag med i en podcast, Tvålkungen, som görs av Kapitalet. Och det var ett avsnitt som blev en serie och som har blivit superpopulär. Och jag märkte då hur mycket det gav varumärket. Att jag var en del bakom, att det fanns någon i kött och blod att heja på och gilla och supporta.
Och vad har du märkt att det har gett hittills den här synligheten att vara med i tv?
Det är svårt att säga. Det har ju inte varit att jag blir stannad på stan och folk vill ta selfies. Vilket är skönt att slippa.
Och lite synd kanske.
Kanske lite synd. Jag tycker det är svårt att utvärdera. Vi fanns ju en plan på hur mycket det skulle ge varumärket. Hur mycket det skulle ge i form av försäljning och exponering. det är väldigt mycket jag som person som är med. Det är Tom Flumé, entreprenören. Och det var inte nu senast här för i semifinalen som vi fick presentera vår affärsplan och våra varumärken. Så det är först nu varumärket har blivit exponerat i tv. Så att det är ju väldigt färskt.
Och vad gör ni då från er sida för att förvalta det? Försöka liksom leda tittarna in till era kanaler?
Ja, men där finns det ju en logik som handlar om att besökarna, de upptäcker mig på tv-programmet och sen så ska de då ska jag rinna vidare ner i varumärket. Och där handlar det om att vara smart och slussa vidare. Om de upptäcker mig på, vad vet jag, de googlar eller på LinkedIn eller Instagram eller ja, ofta sociala medier.
Men jag undrar hur stor skillnad du upplever själv i att du har blivit varumärket i och med att du syns utåt både på tv och i den här podden.
Det är klart det bidrar positivt att jag någonstans exponeras i media. Men jag är också lite osäker på om det laddar varumärket. Det blir nästan som att vi har byggt in någon karaktär som sitter bakom ratten och är som är liksom lite strössel på varumärket. Men jag vet inte om det är själva varumärket stärks av det, utan det är snarare någon liten feature som glider in på sidan. Det är så jag väljer att se det. Men det kanske också lite förnekelse för att jag vill liksom inte bygga in mig i varumärket. Jag vill inte bli någon Petter Stordalen för sina hotell. Det känns ju bara...
Spelar det någon roll vem man är bakom varumärket? Tror du att du har bättre förutsättningar än andra att vara den här personen som faktiskt får ta plats i varumärkesspridningen?
Just med mitt varumärke, med Mossonor, så tror jag att jag har ju en historia som passar varumärket väldigt bra. Att jag har en bakgrund med simningen, att jag har en bakgrund från kommunikation och försäljning och e-handel. Alltså Mossonor är ju någonstans resultatet av mina erfarenheter. Både liksom affärsmodell och själva sättet att tjäna pengar. Men även kommunikationen matchar ju rätt bra med min livsstil, om man ska säga så.
Men sen efter The Apprentice, kan man ta med det och fortsätta på något sätt, vad ska man säga, om det är någon renommésnyltning eller vad man ska kalla det, eller fortsätta använda sig av din medverkan i marknadsföringen framåt?
Ambitionen är ju absolut att använda Apprentice framåt i andra sammanhang. Där finns det ju lite utmaningar. Namnet är ju skyddat av Warner Brothers i USA. Och jag tror att Trump-organisationen äger varumärket. Så att det blir ganska dyrt. Utan att säga för mycket, men i finalavsnittet så ska man då pitcha inför en stor publik. Och då är det kanske 100 stycken i publiken och så är det 8 tv-kameror. Och så har du en miljon publik på TV4. Och där hade jag då en presentation som skulle vara på 10 minuter där jag skulle leverera en pitch från start till mål. Då hade jag förberett en presentation med alla bilder och allt material och några filmer och liknande. Och det mesta är ju material från som vi har producerat. Men hela presentationen började med en bild på Rocky Balboa när han står uppe på trappen i Philadelphia där när han springer den här ikoniska filmscenen. Och jag hann ju komma kanske 7-8 sekunder i den här presentationen och sen skriker bara gänget från TV4 bara bryt! Och de bara, vad håller du på med?
De såg miljonstämningar.
De bara, vet du dyrt det jag har det där? Mm. Jag bara, va? De bara, ja, vi kan inte ha en bild från liksom Rocky. Det är svindyrt. Jag har byggt hela min pitch här på att metaforen kring underdoggen och kring träning och vart vi står idag. De bara, men det är bara att göra om. Det kan vi inte ha. Med det sagt, ja, det finns utmaningar med att använda Apprentice. Det gäller att göra det smart. Och min idé är väl att om jag inte har frågat har jag inte fått ett nej.
Du testar helt enkelt.
Ja, men lite. Det går ju inte att... Man kan ju i vissa sammanhang tror jag man kan nämna det. Jag tror att det är väldigt dumt att trycka det på förpackningar, på produkter. För då kan det nog smälla tillbaka. Men jag tror att man kan ju hänvisa till det i olika sammanhang. Och ja, mindre annonsformat eller liknande kan du ju jobba med.
Att du medverkat helt enkelt? Eller?
Ja, men exakt. Något åt det hållet. Men sen finns det ju idéer nu att vi ska ut på turné här med efteråt. Beroende på hur det har gått så är det ju fortfarande ett värde i att ha varit med på det här som man vill maxa.
Vad blir det för turnering? Bar?
Ja, det blir krogshow med Brinken. Ja. Nej, men det handlar väl om att vi finns ju på oss massa återförsäljare idag. Och vi vill ju maxa försäljningen hos dem på bästa sätt. Och om det här är ett verktyg i det så vill vi ju göra det.
Jag tänker, när du ändå är inne på det, hur mycket nytta har du av din bakgrund, tror du, inom byråvärlden i det här? Du driver varumärket och kan det här med marknadsföring och också i tv-formatet. Hur mycket tar du med dig därifrån?
Jag fick höra det av teamet bakom, att det känns som att du fattar vad det handlar om. Vi hade några situationer i programmet där flera deltagare nästan satte sig ner och tyckte att det här, så här funkar inte i verkligheten. Man gör ju inte en glass dag ett och sen dag två går man ut och säljer den på stan. Och sen dag tre så utvärderar man om man ska fortsätta med glassen. Såklart inte, det är ju tv-program. Och där tror jag att jag hade en fördel av att jag inte, vad ska man säga, rullade med formatet. Att jag inte försökte vara översmart eller göra det svårare än vad det var. Vissa deltagare upplever jag att de nästan, ja, de trodde att de var med i en dokumentär. Det är inte det vi gjorde.
Ja, vi får se hur det går nästa vecka.
Ja,
Tom.
Vi får sitta och heja.
Alltså, utifrån sett så har du haft en väldigt tydlig idé när du har positionerat Moss & Nor. Det har varit hudvårdsprodukter kopplade till träning, riktade till en manlig målgrupp. Inte manlig jobb, nej.
Så tydligt var det.
Ja, ja, då har jag missuppfattat dem. Men det har varit de här gula förpackningarna som ska poppa i ett bildflöde. En stor tydlig logotyp. Men så namnet då? Moss & Nor.
Ja.
Vilka är de egentligen?
Ja, vilka är de? Ja, tack för det första. Det var ju snälla ord, även fast det var ett fel där.
Ja, det är inte manlig.
Men det kan vi komma tillbaka till. För det är ju inte den första som säger det.
Nej.
Ja, men namnet Moss & Nor handlar ju... Det finns två historier. Den officiella historien handlar om att det är motsatser som möts, plus och minus, ljust och mörkt, och då skapas energi. Det är omskrivet från arabiska. Nor till exempel är ett vanligt kvinnonamn. Det översätts på engelska till pure, alltså bright, rent, ljust. Och sen måste det från myllan att det skulle vara ljust och mörkt, lite yin och yang. Det är den officiella. Sanningen är ju att det kommer till från, vi jobbade med en varumärkeskonsult och jag tror vi hade 200 namn. Och sen så trätte vi ner det här. Och sen så när vi var nere på 20-talet namn så hade vi fokusgrupper. Både experter men även då tilltänkta slutkonsumenter. Som fick då mäta och utvärdera de här namnen. Och skåra då på olika parametrar. Och då kom vi ner till, vad var det då? 7-8 namn. Sen hade vi då en kvalitativ workshop. Och då var vi nere på 3 namn. Och sen var det en juridisk process. Och då var vi nere på 1 namn. Och det var det vi landade i.
Vilka var de andra som var med i slutrundan?
Jag har listan i mobilen här. Det är några 100 namn. Vill du höra?
Nej, inte 100. Men det var ju 3 bland de här som stod.
Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg namnen exakt. Men jag vet att min favorit blev totalsågen.
Mm.
Den fick sämst poäng. Och jag puttade ändå in den. Först var det de här 40-talet namnen och så gick det vidare. Så, ja, min åkte ju ut, min personliga favorit. Så tänkte jag, men den får ändå vara med.
Och vad var din personliga favorit?
7-8 namn, så puttade jag in igen.
Vilken var din personliga favoriten?
Ja, vad hette den?
Var det så bra namn, om du inte ens minns?
Nej, jag minns inte ens. Ja, men det där är preskriberat nu. Ja. Du sa ju det att det var väldigt tydligt positionerat med varumärket med amatör hudvård för träning och tydliga
men inte
budskapet.
För män.
Ja, men inte för män. Och det där är... Det här springer jag på ganska ofta och det tror jag är en negativ sak med att jag syns kopplat till varumärket. Att folk får associationer att det är för män. Och det tror jag har med två saker att göra. Ett, när man pratar om hudvård och du har träning eller sport, så är det ofta associationer går då till någon gammal idrottsman som har startat något varumärke med lågprisprodukter och så luktar det omklädningsrum och är ganska fult. Med mycket sport, lagidrott.
När du och jag träffades så pratade du också om att du har haft lite problem med att nå fram i positioneringen av produkterna för att de ska ställas på hyllor för män, tycker de som har hand om det. Hur har det gått att förhandla om det?
Vi säljer ju direkt till konsument men även via återförsäljare. Apotek, hudvård och träning. Jag är fortfarande... Liksom, jag baxnar ibland när man pratar med inköpare. För vårt koncept är utvecklat för en online-kontext. Där du, om du handlar på ett apotek på nätet till exempel, så går du in via olika kategorier. Det kan vara kroppsvård, det kan vara för henne, för honom, det kan vara tillverkat i Sverige, för träning, veganskt. Vi uppfyller alla de där kriterierna. Och då kan du bara klicka i det på en e-handel. Men går du ut i fysisk butik så ska ju produkten stå på en hylla. De vill inte gärna ha att samma produkt står på flera platser i en butik. Så då måste du produkten bo någonstans. Och då är det organiserat så att du har ju inköpare och kategorichefer som äger respektive hylla i butik och ansvarar för det. Och här handlar det väldigt mycket om att hamna hos rätt inköpare på rätt hylla. Och här blir det ofta konflikt med vårt varumärke och vad vi vill kommunicera med hur handeln och historiskt sett den är strukturerad. För när vi kommer och säger det här är hudvård för dig som tränar, unisexprodukter, det är ett mellanprissegment, basprodukter du använder i vardagen, jadda. Då tycker de, ja men vad spännande, det är ett tydligt koncept och det här tycker vi det känns bra. Och sen återspelet 9x10 är att ja, men vi kommer placera det på manhyllan för herreprodukter. Jaha, okej, varför då? Ja, men det är ju sport. Ja, jo, men då får man förklara att det finns även kvinnor som tränar. Och då blir de, ja, jo, det är ju sant. Och 9x10 är också kvinnor som är inköpare. Jag springer på det här gång efter annan. Och jag har inte riktigt knäcka nöten ännu. Jag tror att vi i kommunikationen kring varumärket nu, nu har vi både män och kvinnor 50-50 i kommunikationen liksom i våra bilder. Jag tror vi kommer behöva plocka bort männen och ha mycket mer kvinnor. Om man återspelar till inköparna och förklarar att 70% av de som handlar av oss är kvinnor och 30% är män. Ja, men förra veckan fick jag tillbaka en kommentar att men det är kvinnan som köper till mannen. Jag tror de skämta. Men det, ja, nej, så.
Det verkar ganska svårt att, liksom, att du ska komma in och försöka liksom, innovera hur din produkt kategoriseras.
Fördelen med att vi är multikategori, online är det jättebra. Offline är det jättedåligt. För att vi har ingen tydligt, det här ska stå på fotkategorin, eller det här är för man, eller det här är för hår. Utan vi rör oss över flera kategorier. Och det blir då, ja, det börjar liksom blixtra i skallen på inköpare då.
Men kvinnor är mer köpstarka hos dig, eller till ditt varumärke?
Ja, det har blivit så. Det är 70-30 i fördelningen idag. Den kategorin vi gör ju hudvårdsprodukter för dig som tränar. Så smarta produkter som är anpassat för träning, funktion. 99% av alla hudvårdsvarumärken handlar om skönhet. Att du ska bli vacker av dem. Det handlar om att kommunicera estetik, skönhet. Och så finns det någon procent som handlar om vårdande, omhändertagande. Det kanske är någon svan eller någon droppe eller någon fjäder. Det finns inget stort globalt varumärke idag som kommunicerar träning kring hudvård. Det finns inget Nike inom hudvård. Och det är väldigt, väldigt konstigt, för det här har skett i konsumentartiklar, kategori efter kategori. Och det är om man kollar på kläder, ja, jämför nu med alla funktionskläder, träningstights, skor, klockor, allting. Det är ju, ser du någon som springer i vanliga shorts och en bomullst-t-shirt ut och joggar, då reagerar man nästan för att oj, vad konstigt det ser ut. Man är ju van att folk liksom har kittat upp sig. Det här har hänt i kategori efter kategori. Det finns ju proteinglass, det finns proteinbanäsås, det finns träningsresor. Allt har blivit funktionaliserat.
Jag känner mig som en väldigt gammalmodig motionär när du berättar om det. När man ser sig själv springa i bomullst-t-shirt och
ja,
men det, käka banan.
Ja, men det intressanta är att hudvård och hygienartiklar är världens sjätte största konsumentkategori. Och där har inte det här skett. Det står kvar. Det är det som är möjligheten då. Det är därför vi tror att det här varumärket behövs.
Ja, det har du uttryckt till mig tidigare när vi har pratats vid. När du pratar med konsumenter om funktion, så har inte det funkat så bra.
Det är en kommunikativ utmaning. Och funktion låter ju lite... Det är kanske lite för tekniskt, det är lite för det är inte så bra kommunikativt. Det vi menar med funktion är att våra produkter har en funktion. De löser ett problem kopplat med träning. Efter svettas du får blossig hy efter träning, så har vi en produkt för det. Får du för hål när du händer, från när du lyfter eller klättrar, så har vi en produkt för det. Nu lanserar vi torrschampo just mot svettigt hår och hårbotten efter träning. Så att det är det vi menar med funktion, att alla produkter är berikade med ämnen då som har en tillför en funktion.
Hur gick det till när du såg den luckan? Kommer du ihåg när du fick idén?
Jag tränar en del. Simmar och går på gym och lite yoga, lite allt möjligt. Men det var just ett tillfälle när jag var i gymmet. Så bara märker jag någon karaktär som glider omkring. Han är en man. Han är väldigt väl klippt, liksom väl groomad, håret och skägget. Han har helt så här kritvita skor, supertajta funktionskläder. Så går han runt liksom så här, han går liksom, utan bara svävar runt här bland de här liksom på gymmet. Han kollar sig själv i spegeln. Han gillar vad han ser, men han visar inte, utan han fortsätter liksom spänd käke. Han är liksom ett levande koncept. Sen hamnar vi av en tillfällighet samtidigt i omklädningsrummet och skulle duscha och byta om. Och då fortsätter den här showen. Det är kosttillskott, det är bars, det är proteinshakes. Det är liksom, det bara flyger upp produkter i den här väskan tills han ska upp in i duschen. Och då tar han upp en flaska av cherry blossom vanilla touch eller något liknande. Och jag bara, oj, då föll allting. Jag tänkte, shit vad det där inte passar in. Det där är, vad märkligt det där va? Och det var verkligen så att det var verkligen så här, reagerade på det. Och han mitt emot hade en klocka för, jag vet inte hur mycket, typ 100 000. Och han drog upp en dubbeldusch. Och här slog det mig att det här är någonting som skaver. Det här, så här kan det inte vara. Så började jag fundera på vad de skulle ha för produkter istället och kunde inte komma på något. Så där såddes fröet. Och sen började jag kolla hur det ser ut i tjejernas omklädningsrum. Eller jag började undersöka. Och,
jaha.
Alla produkter någonstans bottnar i skönhet, i estetik. Att det blir vacker eller snygg eller föryngrad eller vårdande omhändertagande. Men det finns ju ingenting som handlar om träning. Vilket jag tycker är helt galet.
Men hur ofta händer det att du får såna här idéer? Om de här figurerna gav dig den här idén, hur många idéer går du omkring med?
Oj, oj, ja. Jag kan kika in i min hjärna. Det är pingismatch. Jag har bestämt mig för att det här är den idén som jag ska ge allt till. Jag har haft många idéer genom åren och har väl gjort olika saker till halvdant. Jag har haft lite små entreprenörsprojekt på sidan av mitt vanliga jobb på byrå. Hade jag gjort om det så hade jag startat mycket tidigare. Och jag hade nog, jag gick på myten om att en bra idé är viktigt. Jag tycker själv min idé kring Mossonor, det här varumärket, är 3 av 5. Det är helt okej. Okay. Det är ingen snilleblixt, men det är inte så dåligt så att det inte kan flyga. Utan det är en helt okej idé. Men idén är, det är så liten del av lyckas. Så det handlar bara om att ha en rimlig, vettig, bra idé som funkar. Och sen handlar det om att vara smartare, snabbare och bättre än alla andra. Det räcker.
Jobba hårt.
Jobba hårt.
För det är ju temat i veckans resumé insikt att många kreatörer och strateger lämnar branschen för att de ser möjligheten att använda sin verktygslåda. Och det är ju idéarbetet som någonstans särskiljer vår bransch.
Mm.
Men idéerna spelar mindre roll helt enkelt.
Ja, och det ska man säga. Jag har ju ingen kreatörsbakgrund.
Nej.
Det är en viktig distinktion när man pratar om folk från byråvärlden. Att jag har jobbat med projektledning och försäljning väldigt mycket. Varit nära kund och varit den som har tolkat det kreatörerna säger och det kunden vill ha. Och försökt att få dem att mötas. Och sen har jag sett till att vi får bra betalt också för våra
projekt. Så du kanske har ett annat synsätt också?
Ja, men jag är lite både och. Jag är någon typ av hybrid. Men jag värdesätter kreatörers arbete och hantverk jättehögt. Det är superbra och superviktigt. Men det viktiga där är inte att grundidén ska vara superny och bra, originell och superhäftig. Det är inte det som är grejen, utan det är utförandet, det är kommunikationen. Du sätter på idén, hur du klär den och maxar den som är grejen. Inte att själva idén är superbra. Där tror jag nästan kan vara tvärtom, att det kan vara kontraproduktivt. Om man kollar på Mossonor, vår utmaning nu, till exempel att det är unisexprodukter. Att vi inte förklarar att det är för honom eller för henne. Att vi inte skriver ut det på förpackningen. Det känns ju självklart. Alltså det känns ju super liksom förlegat. Ja, det är ju en, man kan inte kalla det innovation, men det är i alla fall något nytt i branschen som nu vi stångas med, och det är en sån liten sak. Hade vi spänt bågen ännu mer och haft det ännu mer, galnare tankar, så hade det ju varit mycket större clinch och större konflikt. Sen valde jag en affär också, en typ av verksamhet där det redan finns ett beteende. Det finns, folk duschar och använder tvål i duschen. Folk använder torrschampo för att de har smutsigt hår. Man använder deodorant, det gör ju i stort sett alla människor. Många idéer där man ska uppfinna någonting från nytt, från scratch, och skapa ett helt nytt beteende. Jag har fortfarande inte sprungit på en sån idé som har flugit. Utan det är mycket bättre att utgå från ett behov och ett beteende som folk har idag. Och så bara tweakar lite och gör lite bättre.
Du har en idé om att driva det här bolaget och de här affärerna på ett sätt som kanske många andra inte gör. Vi pratade om det. Att inte ta in stora investerare som, och bara omsätta pengar för omsättandets skull. Har jag fattat dig rätt där?
Det finns inget riskkapital i varumärket och i företaget. Utan det här är finansierat av mig och mina besparingar och så lite av Almi, företagsbelåning, det statliga.
Och varför ser du det som en styrka och möjlighet istället för tvärtom?
Men jag valde det för att jag kom från den andra världen innan. Jag jobbade för ett företag som skulle demokratisera hundmat för världens alla hundar. Idén var ganska bra. Det handlar om att göra näringsrik och snyggt paketerad hundmat med råvaror från svenska gårdar direkt hem till dörren. Problemet där var att det var överfinansierat. De hade stoppat in för mycket pengar än vad de hann skala bolaget och växa. Så en investerare har en horisont på kanske 3-5 år och stoppar in 10 miljoner så vill du ju då att pengarna ska arbeta och sen kan du plocka ut då. Ja, i alla fall det femdubbla om några år. Men har du en liten verksamhet där du inte kan sätta pengarna i arbete och inte skala upp det här, då blir det problem. När jag lämnade byråvärlden så gick jag först började jobba som konsult och då jobbade jag som konsult för det här varumärket, det här bolaget. Och sen kom jag in då som vd istället och rapporterade mot styrelsen. Där det satt då, amen, superhöjdare. Det var liksom tidigare finansministrar, IKEA styrelseordförande, liksom hela Janheimer där från hela Tele2 och Kinnebyggsfären. Så det var ju otroligt bra lineup och det var sjukt kapitalstarkt. Men de hade för bråttom. Det blev bråk sinsemellan av vägarna. Så jag brände mig lite där, eller brände mig, jag vart väl avskrämd. Och tänkte att nu ska jag göra själv istället. Och jag tror inte jag behöver riskkapitalet.
Men den här inställningen utmärker du även, för du har hamnat i knipa några gånger. Till exempel när deodoranterna var slut här förra sommaren och så. Och du har ju liksom en genomgående attityd att göra saker själv. Är det någonting som var av den här erfarenheten eller är det någonting som du har i grunden någonstans? Alltså en grundstolthet eller?
Det finns väl någon sån där kan självmentalitet i botten som jag tror är, alltså jag tror att den är mer dålig än den är bra för mig. Jag tror att den satt mig i klistret fler gånger än att det har blivit bra. Men det är ändå det jag gör, det jag kan. Så jag måste ju försöka spela det till min fördel. Ett exempel som du nämnde var ju när det tog fart med varumärket. Det var nu här i våras när vår deodorant verkligen slog till. Vi fick listningar på Kicks och Lens. Vi har varit utsett till Sveriges bästa deodorant. Och nu även i Norge.
Förra våren.
Exakt, ett år sedan. Och då kom det, bara första beställningen från Kicks och Lens var ju mer än vad vi hade i lager. För vi hade inte råd att ha ladorna fulla. Och här kom den här, äntligen den här catch-up-effekten, den här stora suget från marknaden. Och då hade vi inte produkter. Och det här är ju mitt i corona och lite annat. Så det tog ju tid innan vi fick deodoranter en ny omgång. Hela sommaren där så hade vi ingen lager. Det satt ju makulera ordrar för liksom, ja, vi kom upp en miljon tror jag. Bara förra sommaren. Och då trillade vi på lätten ner även för mig. Att okej, nu den här romantiska idén om att köpa för 1 krona, sälja för 2 kronor. Köpa för 2 kronor, sälja för 4. Att försöka den här liksom saftståndet. Att det kanske inte, ja, men jag är överbevisad. Nu kanske det är dags att ta in pengar och trycka på mycket mer. För nu finns det en produkt som marknaden vill ha och det finns ett sug. Och då ska man ju passa på. Och det är väl också bakgrunden till att jag tackade ja till att vara med i Apprentice. För att då ges en möjlighet att jobba med Gunilla von Platen. Och det är häftigt.
I Tvålkungen så har din resa med Moss och Nor beskrivs ganska naket. Och du har haft lite motgångar, har lyssnarna fått höra. Vilka motgångar ser du tillbaka på i den här resan och har du tagit lärdom av?
Det var verkligen ett definierande ögonblick ganska tidigt med den här. För att jag halkade in i olika, så här, ett surr som jag inte själv kanske trodde på men som jag hade läst på internet eller andra legendarer berättat så här ligger det till. Och så märkte jag själv att jag började rabbla om det fast jag visste inte om det stämde. Jag höll inte riktigt med om det heller. Det var som att jag var någon så här PR-slipad version på något stort bolag. Och sen så står man i en källare och ett ensambolag med ett litet halvrangligt byrå där hela ens lager stå på. Tänkte jag, men jag vill inte sprida den här bilden vidare. Så du sa det, från och med nu är det inga filter, det är 100% ärligt och öppet. Både med, ja, med hur, vart vi faktiskt är och hur verksamheten ser ut. Men också vad jag känner och tror och tycker och tänker. Men det tror jag är en förutsättning för att det ska vara, för att det ska lyckas.
Och bli bra innehåll.
Ja, det tror jag är det som lyssnarna har uppskattar. Att det är verkligen ärligt och naket. Det är många män, återigen, som hör av sig. Det är någon begravningsentreprenör, det är någon inom bygg, det är någon som inom fönster. Det verkar vara mycket hantverkare som lyssnar på det här. Som hör av sig och tackar för den här podden och tycker att den är fantastisk. Jag tycker att den är helt okej, men det har verkligen, för många har den gjort intryck.
Var är kvinnorna?
Ja, jag vet inte. De köper produkterna. Ja, men det kanske är svårt att relatera till att jag är man, jag vet inte. Nu ska man säga att de som producerar det här kapitalet, de gör ju en ekonomipodd där i vanliga fall. Och där deras lyssnarskara som ja, vi fick med gratis då, det är ju framförallt killar som tycker det är kul. Ja, det kanske är ett arv därifrån.
Men finns det någon gång du har känt att du sitter i skiten verkligen? Att, vad fan gör jag nu? Och hur har det påverkat dig?
Oj, ja, hela Tvålkungen handlar ju om att jag simmar i skit i princip. Det var ju en situation där det var en tydlig deadline med finansiering. Jag är ute och träffar investerare för, som en sista utväg. Parallellt med det så är det en personlig kris att min pappa blir sjuk och sen så går han bort. Och då kommer det ett arv istället, ett förskott på arv. Och det visste inte jag. Att han hade några tillgångar överhuvudtaget. Jag tror snarare att han satt med skulder. Så då blev det en manöver där då tacka nej till de här investerarna. Ta det här arvet och prata med Almi då som kan hjälpa till. Och så banken hjälper till. Men det blir en sån himla liksom, tuff match mot klockan. Och sen så då min pappas fru hade skickat de här summorna. Och sa, men det här beloppet blir det och så här mycket är det. Sen när det dök upp då dagen innan alla pengar skulle vara inne så stämmer inte beloppet. Så då har jag 24 timmar på mig att få ihop då en ganska stor peng som ska vara då ja, skattade pengar. Och då blev det verkligen så här, shit, okej, okay, nu ska jag få ihop.
Och det är 24 var det? Timmar på riktigt.
Ja, det är 24 timmar på riktigt.
Som ett manus.
Ja, det låter som en film. Ja, då har jag 24 timmar på att få ihop, vad är det? Ja, men 54 000 tror jag att det är. Måste skickas då innan klockan 13 för då går betalfilen från banken och innan, annars faller det här. Så att jag ska då på 24 timmar få ihop då 54 000. Ja, så att jag som säljer möbler hemma, det jag har. Så när barnen kommer hem har vi ingen soffa. De undrar, jag bara, men den kommer tillbaka snart. Jag säljer av allt jag ser och försöker dra alla trådar jag har och liknande. Spoiler, vi får ihop det. Och det möjliggör då att vi kan få in en miljon i företaget.
Det är en otrolig resa du har gjort. Alltså just det här som du pratar om, att ha haft en inställning att inte synas alls. Och verkligen vara som någon sorts spindel i nätet bakom. Till då den här podden som är väldigt självutnämnande och nu tv-kändis. Man liksom undrar, vad hände egentligen? Men det måste ju liksom innebära en ganska stor förändring för dig också.
Ja.
Som människa.
Alltså när du säger sådär så tänker jag, vilken usel strateg. Han satte ut en plan och så blev det precis tvärtom. Men ja, men det är väl lite utlämnande. Men jag tror att det är ett sätt också att bearbeta det. Det är ju lite, för mig har det varit att bygga bolag är lite som att gå i terapi. Det är som KBT 24/7. Du springer på problem och utmaningar hela tiden. Och det gäller att försöka hålla upp en jajamensan attityd och det här löser sig och kom igen, nu kör vi. Vissa dagar vill man ju bara sova. Mm. Men det går inte, för då stannar ju allting.
Är du alltid stressad, tänker jag?
Så här, jag är alltid stressad. Men jag är också alltid glad. Det är någon typ av defekt jag har. Att jag är väldigt sällan nere, deppig. Utan jag är oftast 7 av 10. Det är soliga dagar.
Du sa någonting annat när vi sågs.
Aha.
Dum och glad, tror jag.
Ja, dum och glad. Ja, men det tror jag är en bra beskrivning på mig. Jag är dum och glad. Dum nog att starta ett bolag i världens mest liksom konkurrentutsatta konsumentkategorier. Det är så här, överetablerat. Gå in på en butikshylla och kolla på hudvård. Alltså det är ju en djungel av produkter och varumärken. Med miljardbudgetar. Och så kommer jag här med min spargris och försöker liksom ta plats. Utifrån sett är det ju helt korkat. Men just därför så finns det någonting som jäkligt spännande och utmanande i det. Att det är bara de här varumärkena, de här produkterna är bara kassakor för de här stora företagen. Och är man då, hittar man en position som är ledig, som jag upplevt att vi gjort, så finns det en jäkla hävstång på det.
Så att det är ju ganska otroligt att du gick till final i The Apprentice.
Ja.
Det säger lite om konkurrensen kanske.
Ja, hur menar du då?
Nej, men det är som du säger, som marknaden ser ut. Nu dröjde du ett tag innan ni presenterade casen.
Mm.
Men du kom ändå till final efter det.
Mm.
Det är ju ganska intressant.
Ja, men jag fick ju, Gunilla är ju med i programmet och man träffar ju henne i varje program. Och sen pratar man också mellan inspelningarna, off camera. Så det är ju lite mer avspänt då. Och hon är ju väldigt direkt och tydlig. Hon sa det att när jag läste din affärsplan så sa jag, det här kommer jag aldrig investera i. Nej, nej, nej. Just för att det var så extremt konkurrensutsatt och det kändes, ja men, korkat. Och sen så ju längre med programmet så fick ju hon då, ja, bevisligen tyckte att jag, ja men, presterade bra. Och ja, nu i finalen då så handlar det för mig att övertyga henne om att, ja men, det är inte bara jag som är bra på att jobba hårt, utan det finns även en riktigt bra affär här.
Skulle du beskriva dig själv som naiv?
Ja, kanske inte naiv, men jag har ju helt klart hybris.
Hybris?
Hybris, tror jag.
Jag vet inte om det var bättre.
Nej, men naiv. Alltså, på vilket sätt naiv? Vad tänker du?
Nej, men du har ju beskrivit hela din resa i att du hoppar på någonting som med ett eget kapital och knappt det.
Ja.
Och sen ska vara med Gunilla från Platen, och Gunilla tror inte på det här. Speglar inte det någon viss naivitet?
Jo, men det tror jag alla har. Alla entreprenörer som kör igång någonting är väl till viss mått naiva. Hade det varit självklart på förhand på pappret och du har, ja men, oddsen på din sida, då hade ju fler gjort det. Man gör ju det för att det är, man tror på det mycket mer än vad alla andra tror på det. När jag körde igång det här så var ju då mitt uppe i en, eller det skedde samtidigt, en separation. Det var inte planerat, och alla jag pratade med, det var från liksom familj och vänner och andra entreprenörer som jag, ja, bollade med. De sa ju det, att ja, men ta en år och lös det där, se till att du hamnar på fötterna och se till att ha ett, ja, lugn och ro på hemmafronten. Och sen kan du köra vidare. Men det
lyssnade
jag inte på. Nej.
Lyssnade på drömmen?
Ja, men så att, ja, naiv, hybris, ja.
Kallar drömmar du?
Det är någon cocktail.
Den här naiviteten, hybrisen, drömmandet om man så vill. Hur vill du att Moss och Nor utvecklas i framtiden?
Ja, men visionen är ju att skapa ett Nike inom hudvård. Och det har inte bara med att göra med kommunikationen, att det ska vara liksom träning men ändå snyggt och liksom nästan så här, Nike har väl gjort träning sexigt på något sätt. Det är ju då varumärkespositioneringen och hela kommunikationen. Men sen också metaforiskt för hur stort bolaget är. Alltså, vi ska bli ett globalt miljardbolag.
Hybrisattityd.
Uppenbarligen. Men också de produkterna vi gör, även om vi skulle vara störst i Sverige, så är det inget jättestort bolag. Så vi måste växa och ta nya marknader. Och kan man ta Skandinavien, kan man ta Norden, och då kan man lika gärna fortsätta att ta hela världen.
Har du använt Moss och Nor som någon slags självmedicinering i separationen? Att istället för att vänta så kastar du dig in i någonting som kanske håller tankarna borta från det privata?
Ja, det kan nog ligga något i det. Det höll mig sysselsatt. Jag hade ju sagt upp mig först innan jag hade bestämt vad jag skulle göra. Så jag hade sagt upp mig från det här vd-jobbet och bestämt mig för att det datumet så startade jag något. Då hade inte jag bestämt vilken idé det var. Utan jag jobbade, ja men, trattade ner. Jag hade ett gäng idéer och sen så föll de bort en efter en. Så att jag hade ju målat in mig själv i ett hörn. Separationen kom ju i sämsta möjliga tillfälle. Så då, jag hade inget val att gå tillbaka till jobbet. Det var ju liksom, de broarna var ju brända. Ja, det blev min typ av terapi. Ja, kanske. Sen om det var positivt eller negativt, det vet jag inte. Men det fanns ju möjlighet att gräva ner sig i arbete och tänka på annat.
Bättre än sex, droger och alkohol, tänker jag.
Ja, det får stå för dig.
Tackar.
Tack Tom Flumé för att du kom hit. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig.
Får jag fråga er en sak? Nu när ni hör mig prata om det här, tror ni på Moss & Noor? Kommer det här bli nya Nike inom hudvård?
Jag tror att du kommer ta mark, ja. Det är ju någonting med hela din aura.
Okej, okay. Ja.
Ja, vi får väl se. Vi får väl se, Tom.
Vi får väl se, ja.
Jag känner att jag behöver mer siffror för liksom marknaden, hur den ser ut, okay, och hur mycket det är möjligt att ta innan jag drar en sån slutsats. Okay. Än att bara gå på din aura. För den,
låt en kvinna känna.
Du körde Excel-svaret här. Ja, men jag hör vad ni säger. Jag har fortfarande träffat någon som tror på det mer än vad jag gör.
Inte.
Nej, det vore ju märkligt.
Vilken överraskning.
Från platen.
Ja, hoppas.
Tack så mycket Tom Flumé för att du kom hit.
Och lycka till nu i framtiden.
Stort tack.
Och mer om att gå från byrå till varumärke kan du läsa på Resumé Insikt. Där finns bland annat intervjuerna med Johan Pihl och Mattias Wikström som har startat företaget Doconomy. Och vi hörs igen om 2 veckor.
Hej då.
Hej.